Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkommen till Utvik och böcker. Jag heter Magnus Utvik. Det är alltid intressant med debutanter inom bokvärlden. Någon tippas bli nästa stora deckardrottning, en annan Sveriges nya novellkung. Vi älskar ungdomen. Den är vår topp om böcker som kan förändra våra liv eller skänka oss en stunds avkoppling. Eller varför inte få oss att vilja packa väskan för ett liv någon annanstans. Men frågan är om inte gamla garvade författare som skrivit i 40 år eller mer är lika mycket värda uppmärksamhet som debutanterna. Det krävs sin man eller kvinna för att hålla ut så länge i världens kanske mest ensamma yrke, att vara författare. Dag Öhrlund är en av dessa gamla författarrävar. Han har skrivit sedan mitten av 1970-talet och enligt hans hemsida jobbat i mer än 30 länder, varit utrikeskorrespondent i Hollywood, Kalifornien och blivit publicerad i mer än 150 magasin i 20 olika länder. För dagens publik är Dag Öhrlund mest känd för böckerna som han skrivit tillsammans med Dan Butler om psykopaten och seriemördaren Kristoffer Silverbjälke och Jakob Holt. Välkommen till Utvik och böcker, Dag Öhrlund.
Tack så mycket.
Efter mer än 25 böcker har du fortfarande glöden att skriva. Vad får du den ifrån?
Hela mitt liv har varit att berätta en historia. I tidningar eller ja, och numera i böcker. Jag kan inget annat och det är det roligaste jag vet. Jag vet ingenting som är roligare än att få berätta en historia. Om det sen är på en rolig historia på en fest eller om det är ett reportage som en spännande människa. Eller som nu då en roman. Det är fruktansvärt roligt. Jag har världens roligaste jobb.
Då har du inga tankar på att byta yrke då?
Aldrig i livet. Jag har ju provat på lite annat i mitt liv.
Vad är det du har testat förutom att skriva?
I min gröna ungdom så jag var springgrabb på tryckeri. Jag jobbade på varuhus och packade upp varor. Jag har kört budbil, jag har kört bärgningsbil. Och lite sånt där. Sen har jag ju jobbat som fotograf också. Och det är också roligt. Men det här med att berätta är faktiskt det absolut roliga som finns. Och nu håller jag på och läser in böcker också. Ljudböcker. Mm. Både mina egna och andra författares. Och det är ju också ett annat sätt att berätta på. Och det är lika kul det. Så att nej, jag vill inte byta.
Varför började du skriva? Och vad var det du skrev för någonting? Var det romaner, prosa då? Eller var det mer artiklar?
Journalistiskt sett började jag som 14-15-åring efter att jag fick chansen att prya på en tidning. Och när jag väl hade varit där så insåg jag att jag hade tänkt bli advokat från början, brottmålsadvokat. Men när jag hade jobbat på en redaktion i en vecka så då fanns det inget annat efter det. Det var solklart. Va? Så det var ju reportage i väldigt många år, alltså 40 år. Och jag gör fortfarande en del, ett annat reportage för olika tidningar. Böcker skrev jag i början då. Jag började faktiskt med att skriva lättlästa böcker för människor med läshandikapp. Och det tyckte jag var en väldig utmaning. Det är något av det svåraste jag har gjort. Sen deltog jag i, jag tror jag har varit med i ett 20-tal antologier med noveller och sådär. Men som alla andra så skulle jag naturligtvis vilja skriva den stora romanen, det vill ju alla. Ja. Och så blev det ju så då efter en väldigt massa år.
Du, jag tänkte på det här, jag tyckte det lät väldigt intressant det där att det var svårt att skriva lättläst. Mm. Kan du förklara det?
Ja, det är ju så här att om du har en människa som har en funktionsnedsättning som gör att man har svårt att ta till sig ett budskap, så kan du ju inte skriva som du skriver i en vanlig tidningsartikel eller så här. Du får inte använda några liknelser, du får till exempel inte skriva "han kastade in handduken", om du menar att han gav upp. För då tror de att det verkligen är någon som kastar in en handduk. Om du berättar att Göran ska resa från Stockholm till Göteborg, då måste du förklara att han reser med tåget, att han sitter på tåget och att han kommer fram till Göteborg. Du kan inte börja nästa kapitel med att han är i Göteborg utan att förklara hur han har kommit dit. Samtidigt måste du använda ett språk som är lätt att ta till sig, men som ändå inte får bli tråkigt. Och så finns det olika svårighetsnivåer, 1, 2 och 3, beroende på vem boken ska, vem som är målgrupp. Så man får gå utbildningar liksom och lära sig skriva på det här sättet. Men det är väldigt svårt alltså. Roligt, spännande, men väldigt, väldigt svårt.
Nu är du aktuell med boken Den ädla konsten att vara elak, som du har skrivit tillsammans med formgivaren och författaren Lars Tunnell. Ja. Vad är det för slags bok?
Ja, när vi skojar till det så brukar vi ju säga att det är folkbildning. För att vi säger att i Sverige är ju alla kränkta och bittra. Och det enda bot mot kränkthet och bitterhet, det är att få vara elak tillbaka mot den man blir kränkt av. Alltså är det då en ren receptbok på hur du mår bättre. Och vi tycker ju då att egentligen borde vi få stöd från Socialdepartementet för att vi har gjort den här som staten borde ha gett ut, va? Men ska vi bli lite mer seriösa så är det så att det här är ju en humoristisk twist. Och jag skulle vilja påstå att jag tror att vi har skrivit mycket av det som många människor ibland tänker. Och man skulle vilja svara, men det gör vi inte, för att vi är artiga, vi är politiskt korrekta, vi håller igen av olika skäl, och så får man inte säga till svärmor, eller så får man inte säga till en myndighetsperson, eller vad det nu gäller, va? Och här har vi bara flippat ut och skrivit och sagt precis allt det där som man inte får eller bör.
Men vissa saker av de här som står i boken är ju sanna, som jag förstår det. Någon kontaktannons till exempel, som nu ni då svarar på.
Ja, kontaktannonserna är sanna, och de har vi då skrivit stygga svar på.
Ja.
Ja. Men resten är ju påhittat.
Ja, men ja. Låt oss höra någonting i boken.
Det kan du få göra. Jag är ju väldigt förtjust i det här med... Alltså människor har ju ofta uppfattningar om sina grannar, inte minst om man bor i radhus eller villaområden, och som jag gör då. Det där har jag då tagit fasta på, så jag har bland annat skrivit den här. Bäste idiotgranne, jag har fått tag i en utländsk kokbok med utmärkta hundrecept. Om din taxjävel skiter på min garageuppfart en gång till, så kan du sälja kopplet. Hälsningar, jag i 34.
Ja, det var.
Ja.
Ja, vi hinner, vi tar en till.
Vi tar en till, då blir det alltså... Då är det internetdoktorn som svarar. Det är ju poppis nu för tiden att man kan gå till doktorn på nya sätt. Och då svarar internetdoktorn: din fråga gäller huruvida jag kan rekommendera något mot ditt illamående. Du uppger att du igår drack 3 flaskor vin, 1,5 flaska whisky, drog 3 strängar kokain och därefter deltog i en sadomasochistisk lek där du var den som tog emot allt överallt. Här är mitt recept. Sluta svina och sluta ringa hit.
Tack så mycket, Dag. Det var det. Du, vad är det för skillnad mellan att vara plump och elak?
Plump är ju det här, dra åt helvete din feta jävel. Alltså det är ingen vidare elegans i det. Utan det gäller ju att man på något sätt kan svara till att börja med en ganska lugn ton. Och kanske genom att ironisera eller veckla in lite grann som den här som jag tycker väldigt mycket om. Att du har ju ett utseende som endast en mor kan älska. Den svider ju. Sådär. Eller fina kläder, har det varit brandrea i Ullared? Eller snygg kostym, finns den i din storlek också? Ja, lite sådär, lite förfinat. Att det måste finnas en elegans i elakheten på något sätt.
Men går det att vara elak på ett snällt sätt? Eller lite mer glimt i ögat? Eller var kanske det du menar nu?
Ja, det tror jag. Men Alltså man måste tänka, det här är ju en konst. Det är ju inte bara för att häka ur sig något, utan man måste ju verkligen formulera sig om det ska bli elegant och bra. Och, så och då kan det bli både med glimten i ögat och ja, elegant, fast det fortfarande sticker till.
Jo, jag kom ihåg en recension en gång i tidningen när på den tiden man författare skrev på skrivmaskin. Så var det någon en recensent som hade recenserat en bok och så skrev han, avslutade med så här, hans sågning, att bör man nödvändigtvis ha en skrivmaskin, bör den komplicera, eller måste man nödvändigtvis inneha en skrivmaskin, bör den kompletteras med papperskoj. Så skrev han.
Ja,
det är lite elakt.
Kommer du också ihåg den legendariska Sigge Ågren som var chef på Expressen, när han i sina elaka stunder kunde säga till medarbetare, skriv kort, helst inte alls.
Ja, du, hur kom ni på idén till den här boken?
Det är så att jag har en grupp som heter Författare på Facebook. Och min vän och kollega Lasse Tunnell här, han har i många år mottagit standardrefuseringsbrev från förlag på sina romaner. Och blev till slut less på det där, för han tyckte att de var knastertorra. Så att han började själv skriva fruktansvärt elaka refuseringsbrev till sig själv. Och la ut de här i Författare på Facebook. Och folk trodde ju att det var på riktigt. Att han hade fått de här breven. Så alla tyckte ju, åh stackars Lasse, och vad hemskt och vilket förlag är det där. Och så här. Och då började jag svara om att skriva ännu elakare refuseringsbrev okay. tillbaka. Så vi började spela tennis med de här. Va? Och till slut så kom jag ju på att det här är ju för bra för att sitta och larva bort på Facebook. Det här skulle vi kunna göra en bok av. Och sen kom vi så småningom på att vi kan ju inte bara ha bokrefuseringar. Det går ju inte, va. Så sen blev det ju då jävla granne, det blev svar från internetdoktorn, det blev svar från försäkringsbolag, svar på kontaktannonser och allt vad vi nu har hittat på. Så att nu kan vi ju inte sluta, utan nu sitter vi och skickar sånt här till varandra på kvällarna, så att vi har väl material till ett par böcker till vid det här laget.
Det blir en uppföljare då, kan man misstänka.
Ja, det blir minst en i varje fall. Sen där de tar sig lite olika uttryck, vi har fått lite nya idéer, men vi har blodad tand, ja.
Du har ju en otrolig kontakt med dina läsare på sociala medier, på din hemsida och på Facebook. Jag kan ta ett citat från din hemsida här. Det är en kille som har skrivit in, han skriver så här, citat: jag har alldeles nyligen läst klart alla böcker om Jakob Kolt och Kristoffer Silfverbielkin. Och det är ju ett par stycken. Det tog mig inte mer än en vecka att sträckläsa dem. Oerhört bra. Hur låter svaret på en sådan komplimang?
Tack. Nej, men jag blir ju överväldigad varje gång jag får såna här. Alltså jag känner ju en enorm ödmjukhet inför alla de här gillarna och läsare och lyssnare. Och framförallt när man får träffa dem ute på signeringar och bokmässor och sånt där. Va? Men framförallt är det så att dels har vi väldigt roligt på min Facebook-sida. Jag försöker svara på allt jag kan. Ibland räcker ju tiden inte till, men jag försöker verkligen. Men som kunskapsbank och alltså researchplats är det oöverträffat. Va? Så som exempel, här förleden så behövde jag veta, jag skulle skriva en scen där man flög helikopter från fastlandet ut till en ö med ett visst antal personer, si och så många kilo last och så vidare. Och jag tänkte, jag kan ingenting om helikopterflygning, va? Så jag gick ut och frågade, finns det några helikopterpiloter här? Ja, pling, 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 sa det inom 20 minuter, vad vill du veta? Och så frågade jag, alltså, jag ska göra det här och det här och här. Hur gör vi? Kan vi flyga under radarn? Hur fort kan vi flyga? Hur högt kan vi flyga? Och vad kostar det? Ja, du vet hela det. Ja, så fick jag alltihopa. Rakt av. Så att jag får otroligt mycket hjälp. Det kan gälla gången innan var det ambulanssjuksköterskor. Jag behövde veta hur de jobbade och såna här saker. Då kom det omedelbart två stycken. Det kan vara läkare. Sen har jag sedan tidigare byggt upp en expertpanel med 10-12 poliser som har olika typer av uppdrag inom polisen. Så jag låter alla sådana kapitel med polisarbete och sånt gå ut på remiss när de är skrivna. För jag vill att det ska
Tycker de om att det hjälper dig att få en bra bok bättre?
Ja, de älskar det. Därför att som alla andra yrkesgrupper så avskyr man att se att ens yrke framställs klantigt eller på fel sätt. Va? Så jag har aldrig fått ett nej. Aldrig.
Det låter ju fantastiskt. Du har ju nästan 27 000 följare på din Facebook-sida. Vi var ju inne på det här att det tar ju en hel del av din tid. Mm. Men hur delar du upp det där mellan att kontakten mellan dina läsare och ditt eget skrivande?
Jag försöker väl titta in några gånger om dagen för att det inte ska samla på sig för mycket. Mm. Men huvudsakligen får det bli på kvällen liksom, att man avsätter tid för att titta igenom och se några frågor eller någonting jag borde svara på. Och sen måste jag ju också servera dem någonting hela tiden. Jag kan ju liksom inte ha en Facebook-sida där jag är tyst. Det går ju inte, utan de...
Då slutar de kanske, eller?
Då slutar de ju, va? Utan de vill ju dels förmedla roligheter som jag hittar, eller hemskheter, eller vad det nu är för någonting. Och sen kan jag ju också berätta någonting om mig själv, eller vad jag jobbar, eller vad jag sysslar med, eller ja, vad det nu kan göra.
Nu, en sak, nu sitter du här framför mig i en svart t-shirt med vit text där det står snäll på. Snäll är ju inte den här karaktären som du och Dan Butler har skrivit om. Kristoffer Silverbjälke, ni har skrivit om honom, är det 7 romaner?
8 är ute.
8 är ute.
Och den 9:e kommer nästa år.
Du, hans Kristoffer Silverbjälke är ju både en seriemördare och psykopat. Vad är han mer för någonting? Vad är det som har gjort att han har sån... han är både älskad och av vissa recensenter rent ut sagt hatad. Vad är det som gör att han väcker så starka känslor?
Ja, han är ju gränslös. Alltså det finns ju ingenting han inte kan få för sig att göra för att nå sitt mål. Och där tror jag att det är väldigt viktigt att man förstår vad som, alltså de grundläggande dragen för en psykopat. Det ena är ju att han totalt saknar empati. Och jag brukar exemplifiera det genom att säga att om du och jag kommer ut härifrån och ser att en 5-årig flicka blir påkörd på gatan, då springer du fram och lägger kavajen över henne, jag ringer 112. Sen kommer Silverbjälke ut och då tänker han, fan också, nu blir det trafikstockning när jag ska härifrån. Jävligt opraktiskt. För att för honom är hon värd lika mycket som en ballong eller ett cigarettpapper. Alltså han är inte intresserad.
Hur gammal är Silverbjälke och vad gör han i livet?
Han är ju dryga 30-35 någonstans. Och han var ju från början stjärnmäklare på Stureplan. Men sen då när han började flippa ut och mörda folk så har det ju varit massor av olika turer både i Sverige och utomlands och stora valutatransaktioner, och han har ju sett till att lura till sig kapital på olika sätt.
Men hur kom ni på, du och Dan Butler, på den här karaktären?
Ja, det var så att Danne hade från början en idé om att vi skulle skriva en bok om en klubb med 3 seriemördare. Och då sa jag till honom att jag tycker inte att det funkar av trovärdighetsskäl, för att mig veteligen har vi inte haft någon riktig seriemördare i Sverige sedan Salaligan på 50-talet. Och att vi då skulle kunna ha 3 seriemördare i Sverige.
Man var med i en liten hemlig klubb.
Ja, jag tycker inte att det funkar. Nej. Och då gjorde vi så att vi kokade ner det till en kille, och sen byggde vi istället en trojka med 2 vänner till honom, så att vi fick lite dynamik där i gruppen.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, men du, jag tänker på Silverbjälke här. Om man nu tar bara de som inte tillhör dina eller era fans här när det gäller Silverbjälke, så skriver ju i en recension så står det så här att han, citat, kysser och slår ihjäl med samma brist på själ. Att han går fram som en asocial slottemaskin. Och i en annan recension så står det att han är en groteskt förstorad grabbighet som får vara alibi för all sexism och alla skändade kvinnokroppar. Vad tänker du om den kritiken?
Jo, men alltså den första recensionen är ju fullkomligt korrekt. Och den andra recensenten har nog möjligen missförstått någonting. För att om vi går över på just den sexdelen, det är väldigt mycket sexscener i Silverberg, väldigt hårda sexscener. Han är ju väldigt grov mot kvinnor och domderar och står i och har sig. Och vad en del människor inte har förstått är att det handlar inte om sex. Det handlar om makt. Enbart om makt. Han utövar makt mot män och kvinnor på två vitt skilda sätt. Att män måste han ju då köra över finansiellt eller fysiskt eller vad han nu behöver. Och kvinnor domderar han via sex. Det är hans sätt att visa sin maktutövning på. Så det har ju inte dugg med sex att göra överhuvudtaget. Va? För det där jag har hört också att folk har skrivit att det är två vita medelålders mäns våta dröm och sånt där. Det är ju skitsnack. Va? Det har ju absolut ingenting med sex att göra. Utan bara makt.
Jag tänker så här, om man nu försöker analysera läsarnas förhållande till denna psykopat. Eller hur du tänker kring detta. Alltså är han... ska man kunna säga att han är vårt omedvetna inre mörker, eller är han den projektionsyta som vi kanske behöver för att slippa se in i oss själva? Tänker du någonting sånt där?
Ja, kanske både och. Mm. Jag frågade en granne till mig, framförallt eftersom en kvinna då, att varför tycker du så mycket om Silvi Bjelke? Och då sa hon, han gör det jag tänker. Och vad hon då menar, alltså som exempel, det är ju typiskt det här då att vi kör i trafiken, någon skär av oss på ett sätt som gör att vi blir tvungna att tvärnita. Då tutar vi, då får vi ett uppstekt långfinger som svar. Och då knyter vi handen i fickan och säger, din jävel. Och det gör det inte Silvi Bjelke, han åker i fatt och städar upp. För att sådana där människor ska vi inte ha. Vi ska ha det trevligt, vi ska ha människor som är artiga, trevliga, klär sig ordentligt, håller upp dörrar. Säger god dag när de kommer, tack när de får något och gör när de går. Allt annat ska städas bort för att vi ska ha ett trevligt samhälle. Det är ju hans grundprincip. Och det är ju där jag tror att många faktiskt kan identifiera sig med honom. Att de tycker att vi lever i ett samhälle där det faktiskt är ett ganska hårt klimat tidvis. Va? Du går ner i tunnelbanan så får du en armbåge i revbenen och folk knuffar och trängs och är oartiga och sådär. Och det vill inte Kristoffer. Han vill att det ska vara ordning och reda, snyggt och prydligt.
Och då kan han gå över lik för någon målet, bokstavligt talat?
Ja, det kan han ju faktiskt göra. Och då tycker han att det är jobbigt för att han ensam måste städa upp hela tiden. Det tycker han ju är jättejobbigt att han liksom måste sköta allting själv. Och han inser ju någonstans att det är ett rätt hopplöst uppdrag. Men han kan ju ändå inte låta bli. Det är ju så när du går i trädgården så ser du 100 maskrosor. Så kanske du inte kan låta bli att rycka en i alla fall för att... Så har du gjort någonting. Jag tror att det är lite så.
Du har ju jobbat med tillsammans med Dan Butler när det gäller att skriva böcken om Silvi Bjelke. Hur har det konkret gått till när ni har skrivit de här böckerna?
Det har gått till så att i början så var det väl Danne som stod för huvudparten av idéerna. Och framförallt när det gällde att tänka ut alla de här djävulska, modiska sakerna som Kristoffer gör. Sen efter ett tag så började vi blanda våra idéer och längre fram så blev det faktiskt till slut svårt att avgöra vem var det som kom på det här från början. Och det spelar ju heller ingen större roll utan det är ju resultatet som räknas. Men då har vi suttit framförallt under många och långa resor tillsammans och bollat en idé tills vi har finutvecklat den till en synopsis. Och på slutet har vi suttit mitt emot varandra i kanske 10 dagar och verkligen kokat ner den här på detaljnivå. Och sen har vi sagt hej då till varandra och sen har jag gått hem och skrivit.
Så det är du som har skrivit böckerna? Och
jag har skrivit böckerna.
Och ni båda två har suttit med har kläckt liksom idéhandlingen?
Ja.
Så för mig förefaller som efter när jag har skrivit ett antal böcker nu, förefaller mig som att det stora jobbet, alltså det är ett väldigt grovt jobb att sitta och skriva hela tiden.
Ja.
Alltså det tar ju väldigt mycket tid.
Det tar väldigt mycket tid.
Och att hitta en ton i en bok tar ju också väldigt mycket tid. Man kan ju få skriva i 10-15 år innan man hittar rätt ton.
Ja, det kan man nog få göra. Det har jag faktiskt inte ens tänkt på. Men så är det nog. Och andra sidan är det ju så att när du kommer in i en serie, jag skriver ju andra serier nu, när du väl har satt karaktären så att säga, så vet du, alltså jag lever ju ihop med Kristoffer Silvi Bjelke så mycket så att till och med när jag är ute och kör bil och någon gör något dumt i trafiken, då kan någon av mina döttrar säga från baksätet, ja det var ju tur för honom att Silverbjälke inte är här. Så mycket har Silverbjälke blivit en del av familjen, ja. Så att säga. Och då, när det har kommit så långt, då går det faktiskt hyggligt att skriva. För att du känner ju hela tiden, utan visst jag halkar ur ibland, för att jag måste ju psykopattänka hela tiden. Mm. Och det är fruktansvärt ansträngande. Jag fick ju sitta med en psykolog i dagar i början för att lära mig hur fungerar en psykopat.
Mm-hmm.
Och det händer ju att jag ramlar ur och att han då agerar på ett sätt som en normal människa skulle göra. Och då har man ju tack och lov en redaktör som kommer på det där och säger att nej, så där skulle Kristoffer inte ha gjort det. Och då får man gå tillbaka in i psykopat-mode och göra om.
Ni har ändå haft ett väldigt nära samarbete. Hade de blivit så bra, om man nu säger så, alltså hade de blivit lika älskade hos era fans om ni inte hade jobbat tillsammans?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att Kristoffer är ju alltså absolut resultatet av ett bra och fruktbart samarbete. Och jag tror ju att det här med att jobba tillsammans med någon annan, det har ju naturligtvis både sina för- och nackdelar, men jag har jobbat tillsammans med massor av andra människor i olika typer av projekt, både på tidningssidan och på boksidan. Och jag tycker för det mesta att det är av godo att om två eller flera hjärnor bollar, så blir faktiskt slutresultatet bättre.
Mm. Det var någon, jag återgår till recensionen en gång till, det var ju någon som skrev i en tidning här att Kristoffer Silverbjälke skulle behöva en kvinnlig jämlike.
Mm.
Får han det i framtiden någon gång?
Ja, det får han nämligen, för det är precis vad jag håller på att skriva just nu.
Mm.
Bortsett från att jag tycker att hon på ett subtilt sätt är mycket, mycket, mycket värre än vad Silverbjälke är.
Mm.
För folk brukar fråga mig, så är du inte rädd när du skriver Silverbjälke? Och säger nej, så det fixar jag. Men när jag nu skriver om Susanne, som hon heter, så går det kårar på ryggen hela tiden. För att det är alltså en av de mest förfärliga människor jag överhuvudtaget har träffat.
Det blir rätt spännande att läsa om henne.
Ja, nej, hon är hemsk. Fruktansvärd.
Vi på skrivarkurser så uppmanar man alltid eleverna att gräva där de står. Att skriva om sina erfarenheter. Och du har ju onekligen erfarenheter av livet. På din hemsida så skriver du att som de flesta andra har jag fått mina smällar i livet. Jag har med nöd och näppe överlevt en IRA-bomb i London som dödade och skadade över 70 människor. Jag har blivit beskjuten, varit förlamad, suttit i rullstol, upplevt förnedringen som ett förlamat paket på sjukhus.
Mm.
Vad är det i detta som du har använt i dina böcker?
Det är nog lite svårt att svara rakt ut på. Jag tror att hjärnan funkar så här att man bara samlar på sig intryck, erfarenheter och sådär. Och så kan de ibland blandas och komma ut i en helt annan form. Men jag tror faktiskt att om jag skulle sammanfatta det på något sätt, så tror jag att jag har en grundsyn som bygger på att jag vet hur ohyggligt fort livet kan förändras.
Mm.
Det är en sekund, va? Det är en trafikolycka eller någonting som gör att, jag menar, varje gång jag ser en trafikolycka så tänker jag, har du? Där åker någon in på den avdelningen där jag låg i 5 månader. Och kanske ekonomin kraschar och hela, om du vet, en hel människas liv rasar.
Vad var det som hände där?
Jag blev felopererad i ryggen av en läkare som vaknade upp förlamad. Och sen var jag borta från livet i ett år. Och fick höra att jag skulle aldrig kunna gå mer, utan jag skulle sitta i rullstol för resten av livet. Men så lyckades de mot alla odds ta mig upp igen. Så att jag har ju fortfarande massor av skador, men jag lever ett liv i alla fall.
Mm. Det är ju en tråkiga sak i din familj också, som du skriver om tidiga dödsfall och andra saker. Hur använder du det av de här, eller på vilket sätt tror du att de här smärtsamma upplevelserna, både som du har upplevt och i din familj, hur har det gynnat dig som författare, om du kan använda ordet gynnarna?
Jag tror att det har gynnat mig på ett sätt som, då måste jag återigen få låna ett citat från min förlagskompis Björn Hellberg, som ju är gammal idrottare. Och det är helt enkelt, ge aldrig upp. Det tror jag är vad det handlar om. För att jag är inte ensam om att åka på smällare. Jag känner andra människor som gör det i mindre eller större omfattning. Men vad ska du göra? Ska du lägga ner och gråta och dö? Alltså det alternativet finns ju inte för mig. Utan så länge jag kan kravla mig upp och köra vidare, så kommer jag att göra det. Det tror jag är vad jag har tagit med mig. Och jag tror också att jag har tagit med mig att kanske inte gnälla så mycket över små saker. För att har du varit så långt ner som jag har varit i de här fysiska situationerna och sådär, då vet du liksom att en förkylning eller en trasig diskmaskin, det kan du bara skita i. För det är bara skratt och gå vidare.
Jo, du har ju spelat in en ljudbok som heter Mina 9 liv. Du berättar väldigt öppet och känslosamt om mitt liv. Så det man undrar när man har lyssnat på det där och när jag lyssnar på dig nu, det är ju hur många liv återstår nu när det är 2017?
Ja, det undrar jag också. Och då är ju svaret att eftersom jag inte vet det, så handlar det ju om att ha kul. Det är ju det. Alltså, jag fyller 60 år om några dagar här. Och alltså 60 års funderingar över vad livet går ut på, så tror jag att det är faktiskt att ha kul. Och se till att du har kul. Och har du inte kul, så försök ändra på din situation så att du får det kul. Mm. För sitter du bara kvar och alltså det är ingen som kommer att komma hem till dig och knacka på dörren och säga: Magnus, här är ditt nya liv. Varsågod. Det finns inte. Du är tvungen att ta dig dit själv.
Ja, jag kommer faktiskt ihåg det. När jag mådde väldigt dåligt så besökte jag någon psykklinik. Och så var det en ung psykiater där som frågade mig. När jag sa att jag mådde så jävla dåligt, och sa han så här: när hade du kul sist? Eller senast? Och den låter extremt enkel och banal, den här frågan. Och det är den ju också. Men den var ju på pricken. Alltså, när hade du kul senast? Jag kunde inte komma på när jag hade det. Jag kunde komma på när jag mådde okej. Okay, men inte när jag hade haft kul.
Nej, men jag tror det är viktigt. Och där tror jag också att man kanske måste inse att det inte alltid är de jättestora grejerna.
Nej.
Utan alltså ta... För jag känner ju också någonstans att det här våldsamma användandet vi har av sociala medier ju faktiskt tenderar och riskerar att vi träffar våra vänner fysiskt mindre, till exempel. Va? Och då tänker jag så här, till exempel, att gå på bio med en god vän, det är väl kul, eller hur? Och bara gå ut och ta en varmkorv efter. Alltså, det behöver inte vara några stora grejer, men det är kul. Men det blir ju inte kul om du sitter kvar hemma vid dataskärmen och tycker: ja, fan vad alla är tråkiga på Facebook. Ja, men det... Ja, gör något åt då, liksom. Gå ut och ha kul då. Gör något roligt. Gillar du att vara ute i naturen, så gå ut i naturen.
Men det kanske har blivit det, liksom, det nya kul, det nya roliga och... Det som är kul och kanske har utspelats i den sociala medievärlden istället.
Ja, det verkar ju på något sätt som att väldigt många människor sitter och väntar på att vid dataskärmen blir serverade värme, närhet, kärlek, underhållning, vänskap, vad du nu vill. Och jag tror att man hela tiden också måste kanske titta sig i spegeln och säga: ja, men hur kul är du själv? Mm. Och vad ger du? Vad levererar du till de andra och till de du gillar? Och när ringde du din bästa kompis sist och sa liksom hur läget bara och så? Att vi får inte tappa, alltså, förstå mig rätt va? Alltså, de sociala medierna, det är fantastiskt och ingen vill vara utan dem. Mm. Eller den digitala kommunikationen. Men vi får inte tappa de gamla värdena som faktiskt betyder väldigt mycket.
Du, vad gör du när du inte skriver? Eller skriver du alltid?
Ja, jag gör ju nästan det. Jag skriver väldigt mycket. Men jag tycker om, jag försöker umgås med min familj så mycket jag kan. Vilket ju jag har lärt mig att det är viktigt och det är kul.
Och inte via sms då?
Nej. Jag också, det kan vi också göra. Men nej, IRL så mycket det går. Jag tycker väldigt mycket om att titta på film. Jag läser tyvärr alldeles för lite. Jag har för lite tid och lite trött. Jag kör motorcykel, vilket jag älskar. Och det är också ett sätt att komma ut och rensa hjärnan och känna dofter. Och ibland kör jag med ett gäng gubbar och vi har det skojigt ihop och sådär. Så att, det är lite olika saker. Jag har en liten hund som jag tycker väldigt mycket om. Kul att gå ut och promenera och försöka förstå världen genom hans ögon och nos. Och undra varför den stolpen...
Hunden är med på lite fotografier här.
Ja då, han är med. Men det är intressant att försöka förstå varför den stolpen är mycket viktigare än den stolpen. Jo, om det blir lite så här. Han bloggar ju, min hund, va? Carl Sigvard. Och han filosoferar väldigt mycket över tvåbeningar.
Han har en hundblogg. Han filosoferar om människan.
Ja, just det. Hans blogg heter Hightass. Eller han har en hemsida som heter Hightass.se. Och så bloggar han då. Och han filosoferar väldigt mycket över varför vi uppför oss som vi gör. Vi tvåbeningar. Och det är väldigt intressant att se världen ur Carl Sigvards perspektiv.
Jag har varit inne på en jävla massa hemsidor, men inte just den.
Nej, det får du göra.
Kanske är för att jag inte har någon hund, men jag ska absolut kolla det.
Ja.
Du, vad händer nu för dig och kollegan Lars Tunnell som du nu har skrivit den här nya boken med?
Ja, det
den ädla konsten att vara elak, ska vi säga. Vad är det som händer för er närmaste tiden?
Vad som händer är ju att vi kommer ju naturligtvis göra vårt bästa och tala om för folk att om du har glimt en ögat, vill ha en kul bok eller om du vill ge bort en kul bok i julklapp eller någonting, så borde du nog titta på den här. Så vi kommer ju att göra vad vi kan för att puffa för den, naturligtvis. Samtidigt så jobbar vi då vidare, som jag sa, med ganska ostrukturerat faktiskt, med att vi sparar på diverse elakheter som vi arkiverar. Och sen får vi se då hur vi kommer att utnyttja dem sen.
Mm. Du, innan vi slutar här så tänkte jag att du skulle kunna komma med ett litet boktips till alla våra lyssnare.
Ja, och det blir ju då deckare, eftersom jag är väldigt förtjust i deckare och jag läser nästan inga svenska böcker alls, för att jag vill inte bli påverkad av vad mina kollegor skriver. Så att det blir mest amerikansk och lite grann engelsk litteratur. Och då är min absoluta favorit författaren Lee Child, som jag har skrivit 20 romaner nu om en hjälte som heter Jack Reacher, som är en ung pensionerad militärpolis som går över hela USA. Och han har två saker i fickan, han har ett kreditkort och en tandborste, han äger ingenting. Så går han i samma kläder i 3 dagar, sen slänger han dem och in i en billighetsaffär och köper nya. Och så kommer han till, ofta till små orter där sheriffen eller vem det kan vara har problem med något lokalt gangstergäng, och så reder han naturligtvis upp det. Och han är ju 2 meter lång och väger 130 kilo och slår ner 6 man på 20 sekunder och sådär. Så superhjälte. Så. Men, och där är Child duktig, för att man kan säga att det är som, hans böcker är som Big Mac och Company, att det är inte så dumt då och då att smälla i sig en sån. Mm. Och du vet precis hur det ska smaka innan du börjar. Men samtidigt lyckas han alltid få till en helt oväntad twist någonstans. Och jag har ju träffat Lee, det är en rolig kille, han är väldigt, väldigt duktig. Och som författare måste jag också bara få nämna att jag är våldsamt imponerad, för att medan jag är jättestrukturerad, jag måste ha en synopsis som är helt klar innan jag börjar skriva, så är det så att Child börjar med en scen som dyker upp i huvudet på honom. Sen har han inte den blekaste aning om vad boken ska handla om. Mm-hmm. Och då berättar han bland annat något kul. För du vet, det händer ju att man träffar besserwissers när man är ute och sådär. Mm. Då var det bland annat en läsare som hade sagt till honom att ja, den där boken var ju så förutsägbar, för att redan på sidan 20 visste jag ju vem mördaren var. Mm-hmm. Och då tittade Lee bara på honom och sa att det var som fan, för det hade jag ingen aning om. Så det är Lee Childs böcker om Jack Reacher skulle jag vilja rekommendera. Och vill man sen gå in lite mer på fin litteratur, så skulle jag nog vilja påstå att en av mina största favoriter är John Irving. Och då skulle jag rekommendera den första boken som väl gjorde honom känd i Sverige, var väl Garp och hans värld, som jag tycker är något av det bästa som har skrivits. Sidorhusreglerna och de här. Och för övrigt också, för er som vill ha, skratta lite men ändå känna en väldigt stor människokärlek, finske Arto Passilina, som tecknar människor på ett fantastiskt sätt i det karga Finland. Och där ska man då börja med kollektivt självmord, som är något av det roligaste jag har läst hela mitt liv.
Tack Dan Örglund för att du kom till Utvik och böcker.
Tack så mycket.
Veckans boktips presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. Även om du inte har sett filmen så har du säkert hört talas om den. Jag är nyfiken gul av Vilgot Sjöman. Filmen hade premiär 1967 och innehåller bland annat flera sexscener mellan skådespelarna Lena Nyman och Börje Ahlstedt. Om denna mytomspunna film, som visades på svenska biografer mitt i studentrevoltens och det svenska folkhemsbyggets tid, har Claes Eklund skrivit boken Nyfikna, Vilgot Sjöman och Lena Nyman i den politiska oskuldens tid. Claes Gustafsson har i sina böcker om Gösta Ekman, Cornelis Vreeswijk och ABBA kontra den svenska musikrörelsen på 1970-talet visat en unik förmåga att sätta in populärkultur i ett socialt och politiskt sammanhang som visar varför en bok, en film, en popgrupp som ABBA blir kontroversiella och ändrar hela spelplanen för debatten kring moral, smak och konstnärlig frihet. I boken om nyfikenfilmerna visar Claes Gustafsson hur den kristna borgerligheten i tidningen Dagen gick till attack mot regissören Vilgot Sjöman och hans filmer. Men trots den stundtals hetska kritiken gick 1 miljon svenskar och såg filmen. Eller kanske just därför. Vad kittlar mer än det förbjudna? Claes Gustafssons bok är måsteläsning för alla som vill förstå stämningarna i Sverige i slutet av 1960-talet. En av våra mest kända och framgångsrika barn- och ungdomsförfattare är Ulf Stark. I en ny bok för åldern 2-6 år med titeln En natt vill Nalle vara stor samarbetar Ulf Stark med den prisbelönta illustratören Charlotte Rammel. Samarbetet mellan de två kommer att bli deras sista. Ulf Stark dog i juni i år. En natt vill Nalle vara stor börjar med att en pojkes Nalle vill sova i sin egen säng. Pojken lägger Nallen på en hylla, men snart börjar Nallen ropa att han vill ligga i pojkens säng. Och sen kan Nallen inte sova, han hoppar och gråter. Nallen och pojken går ut i köket och där sitter pojkens pappa och äter. Är du också hungrig? Frågar Nallen. Det är Nallen och då är pojken också hungrig. Genom att byta perspektiv på pojken och hans Nalle. Det är Nallen som bestämmer och styr handlingen. Glider jag som läsare in i en drömsk, fantasifull värld där egentligen allt kan hända. En natt vill Nalle vara stor är en av höstens bästa barnböcker och den första du kan skriva in i listan över julklappsböcker till det barn du älskar högre än dina egna drömmar. Veckans boktips i samarbete med Akademibokhandeln är Nyfikna av Claes Gustafsson, Alfabeta och En natt vill Nalle vara stor av Ulf Stark och Charlotte Rammel, Lilla Piratförlaget.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.